Så god morgon allesammans, och vi vill också hälsa er välkomna som finns där ute i etern, sa man förr. Nu heter det kanske cyberrymden. Och vi ska fortsätta vår förkunnelse här med att tala om det här temat som har med Israel att göra. Och återigen, jag vill betona det från början här, att det handlar inte om bara Israel i den bemärkelsen, men Bibeln säger väldigt tydligt i första Korinthierbrevet 10 att allt det som hände Israel under tiden i Egypten, under ökenvandringen och också när de kom in i löfteslandet, det är någonting som vi kan så att säga dra nytta av, det är någonting som vi kan lära av, det är någonting som gäller också oss på det sättet, även då vi säger att det finns en distinkt skillnad mellan Israel och församlingen, som vissa teologer så att säga normalt sett inte gör, utan menar att församlingen fanns i Gamla testamentet och var Israel, och församlingen idag är Israel, bara i en så att säga mera upplyst version, eller hur man nu ska uttrycka det. Och det har lett till väldigt många intressanta fenomen, bland annat då så kallad ersättningsteologi, där man tillämpar många av de löften som Gud har gett Israel som nation och folk, och man tillämpar det på församlingen, och på det sättet missar mycket av det skeende och de händelser som Gud gör i världen och kommer att göra i världen framförallt. Och en av många anledningar till att vi har valt att tala om det här ämnet just nu är ju också att det som sker i världen, att vi inte blir förledda, utan att vi verkligen ser och förstår vad som händer. Därför att hur ska vi liksom kunna, som Anette sa, slå på radio och lyssna på någonting spontant bara så här. Men jag menar, hur ska vi tolka nyheterna? Hur ska vi tolka det informationsflöde som kommer till oss? Om någon tror, så kan jag upplysa er om denna morgon att det är inte så. Men om någon nu skulle tro att det som vi får till oss genom massmedia, nyheter, skolor och det informationsflöde som vi har tillgång till, att det skulle vara neutralt, så kan jag upplysa er om att det kan vi bland annat förstå av mycket av det vi hörde i helgen. Och jag kan bara säga som en parentes att det var faktiskt så, och det kanske man kan på ett sätt tycka att man saknade lite grann, att man faktiskt öppnade Bibeln. Men det var egentligen inte det man gjorde, utan det här var egentligen tre stycken forskare, vetenskapsmän med expertis på olika områden, som egentligen talade bara om alltså vilka spår av Gud och skaparen som vi ser i naturen, som vi ser i utgrävningar, som vi ser i biologin, kemin, vetenskapen och så vidare. Så det var liksom inte det här att det här står i Bibeln och sen försöker vi liksom att klämma in de här sakerna, utan vad de menade var liksom bara att det finns överväldigande bevis och tecken som säger vissa saker där ute, och om vi samlar detta och sedan tar fram vår bibel och börjar läsa vår bibel utifrån det vi har så att säga hittat, ja då helt plötsligt ser vi att det här stämmer ju mycket bättre överens med skriften och liksom verkligheten än vad det vi har nu. Och jag ska inte fördjupa mig i det, men jag säger det bara därför att det är lätt att bli förledd. Det är lätt att bli förledd av det nyhetsflöde som man har och den förvridna syn som man många gånger har på olika sammanhang. Och man tror att se och så är det. Och en viktig, jag ska inte kalla det pusselbit, men alltså en så viktig komponent för att förstå det sammanhang vi lever i, vare sig det är politiskt eller också religiöst, om man nu får tillåta sig att använda den termen. Det är egentligen en term som jag inte gillar för att jag ser att religionen är någonting som människan har hittat på. Vi är gudstroende. Vi håller oss inte till en religion i den bemärkelsen. att jag är det och det. Ni vet när man talar med människor. Nej, men jag är inte intresserad för jag är det och det. Jaha. Men vadå? Jag är född i det landet eller jag har liksom växt upp i det sammanhanget. Jag har också född i ett visst land. Jag har också växt upp i ett visst sammanhang. Men jag är inte någonting på grund av det. Utan jag har blivit överbevisad av Gud att hans ord är sant och att det finns någonting annat, nämligen en personlig relation med vår skapare. Så det är därför jag säger detta delvis. Och jag har svårt att komma till punkt, eller till poängen rättare sagt. Men vi sa så här att Israel har varit eller är Guds utvalda folk. Och de använder Gud för att skriva och bevara skrifterna. Nummer två, för att uppenbara Guds karaktär. Och nummer tre, för att föra Messias in i världen. De tre sakerna har Israel bidragit med till oss. Och Gud slöt ett förbund med Abraham för cirka 4000 år sedan. Vad sa vi om det här förbundet? Vi sa att det var bokstavligt. Vi sa att det var bindande. Vi sa att det var villkorslöst. Och vi sa att det var evigt. Det är det som det här förbundet är. Och vi sa att förbundet innehöll tre saker. Ett land, fysiskt, geografiskt. Ett folk, en nation, så att säga. En identitet. Och slutligen välsignelse. Och vi läste från femte Mosebok, det fjärde kapitlet. Och vi ska göra det också idag, läsa från femte Mosebok. Och det är alltså samma skriftställe som vi började läsa, för att ni som har varit med, eller ni som har lyssnat kanske via internet, så kommer ni ihåg att det var en 10-punktsprofetia som uttalades här om vad som skulle hända med Israel. 10 stycken punkter. Och så här står det då i femte Mosebok, fjärde kapitlet, 23-31 verserna. Och det här är alltså vad som kommer att hända Israel. De får det som ett vi kan säga löfte i och för sig, men också en varning. Därför att Guds löften innehåller också varningar. Tag er tillvara, vers 23 och framåt. Tag er tillvara så att ni inte glömmer det förbund som Herren er Gud har slutit med er. Så att ni inte gör er en avgud, en bild, tvärtom vad Herren din Gud har befallt dig. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud. När du har fött barn och barnbarn och ni har bott länge i landet, om ni då försyndar er genom att ni gör er en avgud, ett slags bild, och därmed gör det som är ont i Herren din Guds ögon och väcker hans vrede. Då tar jag idag himmel och jord till vittne mot er att ni snabbt kommer att, och lyssna nu, här kommer de här 10 sakerna. Snabbt kommer att utrotas ur det land där ni nu går över Jordan för att ta dig i besittning. Ni kommer inte att leva där länge utan kommer att helt förgöras. Och Herren ska skingra er bland folken. Och endast ett litet antal av er ska bli kvar bland de hedna folk som Herren ska driva er bort till. Där ska ni tjäna gudar som blivit gjorda av människohänder, gudar av trä och sten. De kan inte varken se eller höra, äta eller lukta. Men om ni där söker Herren din Gud, ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst. Ty en barmhärtig Gud är Herren din Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han har med ed ingått med dina fäder. Här har vi det här löftet, eller den här varningen, eller en kombination av båda två. Och vi ska titta på 3 av de här sakerna idag. Nämligen att de ska bli drivna från sitt land. De ska bli spridda bland nationerna. Och de ska vara få i antal bland nationerna. Så Vi ska börja med att titta på det här att de blev drivna från sitt land. Och någon har sagt, eller vi kanske tänker ibland att, men vänta nu, det här förbundet, det var ju villkorslöst. Varför skulle då det här hända då? Deras lydnad respektive olydnad skulle väl inte kunna påverka det som Gud har lovat? Alldeles riktigt. Men förbundets uppfyllelse, det är Gud garant för. Men i detta förbund så ingick det välsignelser för lydnaden. Precis som det i vårt förbund, nya förbundet, där vi befinner oss idag, också handlar om välsignelser som vi kan gå miste om. Med andra ord, det nya förbundet ger oss frälsningen. Där är judar och hedningar på samma nivå. Alla tror vi på Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Vi får evigt liv. Gud har ingått ett förbund. Det förbundet är baserat på hans egen sons blod. Så att om vi ingår i det här förbundet, då är Jesu blod garanten för att vi inte bara är frälsta, utan att vi också kommer att förbli frälsta. Helt underbart. Så, men det betyder inte att vår synd och olydnad inte skulle föra med sig konsekvenser. Det gör den alltid. Och samma sak var det här. Nationens gränser, att Jesus ska komma och regera från Davids tron i Jerusalem under 1000 år. Alla de sakerna kvarstår. Men varje generation som levde i Israel hade detta val framför sig. Och vi känner till ökengenerationens val att ständigt knota mot Gud och hans ledarskap i form av Mose och andra. Att de gick miste om Guds välsignelse. Men deras olydnad upphävde inte förbundet, utan deras olydnad resulterade bara i att de missade många olika välsignelser. Och det var tre saker egentligen som hände. Nämligen för det första att de blev bortdrivna från landet på grund av sin olydnad. De förlorade sin suveränitet som folk och som nation. Och de blev andligt förblindade. Och jag vill stanna upp ett ögonblick inför detta, att de blev andligt förblindade. Därför att det är de än idag. Och alla er som har träffat judar, och det har ni säkert gjort ibland, kanske ni inte ens vet om det. Ibland vet man det på grund av deras klädsel och namn och så vidare. Men ibland kanske man inte ens vet om det. Men det som karaktäriserar dem är att de är förblindade. De har profeterna, de har skrifterna, de har kunskapen. Men när Jesus kom och gick mitt ibland dem, ett land som under generation efter generation hade väntat och längtat efter sin Messias, sen kommer han och uppfyller alla de här profetiska löftena, var han skulle födas, hur han skulle leva och också framförallt hur han skulle dö och så vidare. Alla de här grejerna uppfyller han rakt framför deras ögon, och ändå så kunde de inte se att det var deras Messias. Och i den förblindelsen skriver Paulus i Romarbrevet 9, 10 och 11, där han väldigt tydligt går igenom Israels roll i Nya testamentets tid och hur vi kristna ska relatera till Israel och judarna. Så säger han väldigt tydligt att det här töcknet, alltså det här som finns för deras ögon, det finns fortfarande kvar. Det finns individer som tror. Det finns så kallade messianska judar, och det finns människor som kommer till tro, absolut. Men som nation så är de förblindade på grund av sin olydnad, på grund av att de har brutit förbundet, och de har blivit drivna från sitt land. De har förlorat sin suveränitet som stat, och de har också blivit andligt förblindade, och kommer så att vara, och nu ska jag inte hoppa händelserna i förväg, men de kommer så att vara ända tills den dag när Herren faktiskt kommer tillbaks och hela Israel blir frälst. Men det får ni veta mer om nästa söndag. Så kom tillbaks. Men de här sakerna talade Jesaja om. Flera andra profeter, men Jesaja framför allt i Gamla testamentet. Men Jesus talar också väldigt mycket om det i Matteus. Matteus evangeliet skrevs specifikt för judarna. Vi kommer ihåg hur varje evangelium, även då de är samma i den bemärkelsen, men de har olika, ska jag säga, lite infallsvinklar, lite olika betoningar, därför att de har olika målgrupper. Men Matteus är skrivet specifikt till judarna. Och Jesus talade mycket om det här dilemmat, att de inte kände igen honom. De kunde inte se och förstå att han var den som han var. Och han säger att, eller de säger att, att de här ogudaktiga hedna nationerna, alltså de folk som Gud hade rest upp Israel för att vara över i sin, ska jag säga, moral och i sin i allt det som de gjorde, nu blev de istället kontrollerade av de här nationerna, och det var också profeterat om. Och det var inte så att okej, ni är lite gudaktigare än Israel nu, så att därför så låter jag er invadera dem. Det är inte så att den nation som invaderar en annan nation är den mest gudaktiga, utan det handlar bara om att Gud låter vissa saker ske i historien, och han använder vissa verktyg. Vi har alla verktyg i hans hand. Så det är inte det att vi liksom kan döma vem som är rätt och fel i den bemärkelsen. Men han säger att jag kommer att resa upp ogudaktiga hedna nationer som verktyg för att göra mitt jobb med er som folk, eller i egenskap av att ni är mitt utvalda folk. Och profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel, vi kan göra listan väldigt lång, de talade väldigt mycket om att detta skulle ske. De profeterade om det. Och mycket riktigt så hände det. Vi kan läsa om det i Andra Konungabokens 17 kapitel. Och den 5 till och med 23 versen fanns det en nation som hette Assyrien. Och den låg ungefär i vad som är idag just Syrien, östra Turkiet, alltså norr om och nordost om Israel. Där låg Assyrien, en stor nation. Och efter att det hade varit ett antal kungar, kommer ni ihåg hur riket delades? Det talade vi om förra gången. Hur kung Salomon, även då han var den visaste mannen på jorden, men han i sin svaghet så på grund av de här giftermålsaffärerna som han sysslade med, så drogs han in i avgudadyrkan. Och han hade en son som hette Rehoboam som skulle ärva tronen. Men istället kom det en annan man som hette Jeroboam och startade egentligen vad man kan kalla för ett inbördeskrig, även då det inte blev något krig, utan han tog de 10 stammarna förutom Juda och Benjamin, och det formade det som fick heta Israel, medan sydriket som fick heta Judarike, som bestod av de som var från Judas stam och Benjamins stam, de blev sydriket. Så det var 2 olika riken på det här sättet. Och de flesta präster, de märkte åt vilket håll nordriket var på väg, så i ett väldigt tidigt skede så flyttade de söderut till judarike, därför att de såg att kungarna där var mera gudaktiga och så vidare. Men bara som en parentes, så nordriket gick snabbare in i den här avgudadyrkan. Och vad som hände då, det var att år 722, 721 någonstans, där invaderar Assyrien Israel. Och de blev bortförda som fångar till 3 olika platser, och som står omnämnda, och där hamnar de, och de har aldrig egentligen återvänt till Israel, utan de har blivit där. Det finns tankar om det, det finns teorier om det, jag ska inte gå in på det nu, var de finns och så vidare. Men det var vad som hände med Nordriket. Sydriket, de hade också ogudaktiga kungar, men de hade ett antal goda kungar också. Och de här kungarna, de skapade i några faktiskt fall riktiga väckelser i landet. Där man gjorde upp med avgudadyrkan tillfälligt. Men tyvärr så kom det en annan kung efter det och förde folket tillbaks in under avgudadyrkan igen. Så även då processen i Sydriket var lite, ska vi säga, långsammare än den var i Nordriket, så gick de exakt samma öde till mötes. Och i andra krönikeboken, det 36 kapitlet, andra krönikeboken 36 kapitlet och verserna 14 till och med 20, så ser vi hur Sydriket blir övertaget av Babylon. Och det här skedde egentligen i tre omgångar. Den första omgången var 606 före Kristus. Och det är också från det datumet som man räknar att de skulle gå i fångenskap 70 år. Därför Jeremia hade profeterat om detta, att i 70 år ska ni vara borta från landet. Och det skedde i tre omgångar, och den sista omgången skedde 586 före Kristus. Märk väl att vi är före noll nu, så att vi räknar åt andra hållet. Om ni undrar varför jag börjar med den stora siffran och fortsätter med den mindre. Så där gick de in i fångenskap. Och efter det så var templet förstört, Jerusalem förstört, allting låg i öde. Och vad hände då? Jo, de skulle ju bli spridda till nationerna. Eller hur? Det var ju det. Nu var de i Assyrien. Nu var de i Babylon. Och det här var stora riken. Så att de spreds liksom inom. De hade ju tagit över andra nationer och så vidare. Så att de var i de här rikena. De var spridda bland nationerna. Och vad hade hänt nu med Abrahams förbund? Vad hade hänt nu? De hade ju fått sitt löftesland. De hade levt i löfteslandet. De hade byggt sitt tempel. De hade tillbett sin Gud. Men de hade gått in i den här avgudadyrkan och tillbett gudar som var byggda av människohänder, som inte kunde äta eller dricka eller höra eller se eller lukta eller någonting. Och vi har sagt tidigare, bara som en kort repetition, att även ur Nya testamentets definition, eller från ett Nya testamentets definition, så skriver Paulus att bakom varje avgudadyrkan så finns det en demonisk verklighet. Så det är inte bara det liksom att de tillber statyer och sådär liksom. Det är väl ingenting, va? Det är bara en träbit. Nej, bakom den här träbiten finns det, det är som en front. Bakom den fronten så finns det en demonisk verklighet. För er som har varit i länder där avgudadyrkan är utbredd, så kan man känna det här, man kan se det, man kan förstå det. Finns avgudadyrkan här? Absolut. Inte kanske så mycket i form av statyer. Men vi har byggt upp våra avgudar. Någonting som står, så att säga, högre än Gud i våra liv. Och det är definitionen för avguderi. Så de blir spridda bland nationerna. Och Jeremia i 25 kapitlet, men också i det 29 kapitlet. Och som sagt, jag nämnde ju andra krönikeboken här. Om vi läser vidare där från vers 21 och framåt, så ser vi att den här fångenskapen skulle vara i, hur länge då? 70 år. Det var redan sagt. Ni visste det redan. Och faktum är, för att nu inte fördjupa oss allt för mycket i någonting som är lite av en parentes, vi kommer senare till det, men profeten Daniel, när han hade läst Jeremia, han var ju med och blev bortförd som en ung man till Babylon. Men han visste det i den här profetiska, eller i Jeremias profetia. Han bars av denna under alla dessa år. Och mycket riktigt, år 536 före Kristus, någon säger, en historielektion snarare än bibelpredikan. Okej, men det är viktigt med historia också. År 536 före Kristus Vad händer då? Jo, perserna och mederna. Det är alltså iranierna och kurderna. Alltså det är lite debatterat huruvida mederna egentligen är kurderna, men de själva hävdar det. Men det finns lite olika sätt att se det på, som ytterligare en parentes. Men de förs bort. De förs inte bort. De attackerar alltså Babylon, och det är en väldigt intressant historia hur det gick till, om ni vill läsa Daniels bok. Helt fantastiskt. De var i sin borg där i Babylon och de hade en fest, och de trodde att de var ointagna, därför att det var en mur, dubbla murar till och med, och det var gigantiska murar, och där inne fanns de och de hade fest. Och om jag kommer ihåg det rätt, så hade de alltså de här kärlen som de drack ur kom också ifrån templet i Jerusalem. Så de verkligen vanhelgade det som Gud hade helgat. Och de perserna och medierna attackerar genom att torrlägga vattengraven. De dämmer upp och får floden som fanns runt staden. De dämde upp den så att vattnet tog en annan riktning. Och helt plötsligt så var alltså vallgraven runt staden tom. Och det var bara för soldaterna att gå in under. Och där inne fanns ingenting annat än brusade människor som var jättelätta att besegra. Så det var en väldigt, väldigt konkret seger. Och helt i enlighet med Guds profetia. I 70 år ska fångenskapen vara. Därför att vad hade Gud gjort? Jo, han hade talat till perserkungens hjärta. Och sagt att de här judarna, som han förmodligen inte hade så mycket aning om, alltså att de ska du låta gå tillbaka till sitt hem. Så han inte bara tog och skickade tillbaka dem hem. Han skickade med dem allt vad de behövde i form av byggmaterial och liksom utrustning. Så helt fantastiskt. Helt i enlighet med Gud. Eller vad Guds profet säger. Han lade på kungens hjärta att sända judarna tillbaka. Ni kan läsa om det i Esra och andra bibelböcker där. Nehemja bland annat. Men det var tre omgångar som judarna återvände till Jerusalem. Och det här, kommer ihåg, sydriket. Egentligen bara sydriket. Nordriket var ingen som kom tillbaks från. I tre omgångar. En var ledd av Zerubabel, tror jag man säger på svenska. En var ledd av Esra. Och en var ledd av Nehemja. Men precis som pastor Peter predikade om för ett par månader sedan här. På sensommaren någon gång. Så var det bara ett fragment av de här människorna som hade gått i fångenskap som kom tillbaks. Jag tror att han till och med använde siffran runt 1% i det ena fallet. Jag vet inte nu, för det var tre olika återkomster. Men det är intressant att se att det var bara en liten, liten grupp som gick tillbaks. Och vi återkommer till det om en stund här. Nordriket kom aldrig tillbaks, men det fanns individer från de här 10 nordliga stammarna som så att säga återvände, men då till sydriket och blev en del av det. Så de blev integrerade lite. Det finns också mycket material att läsa om det. Men vad är poängen här? Jo, också idag kan Israel återvända till sitt land. Därför att från den 14 maj 1948 så finns landet på plats igen. Precis som Bibeln sa. Och precis på den plats som Bibeln sa. Efter 2 500 år.
Jag vet hur det är med de där bibelprofetierna. Jag hörde det här om dagen faktiskt när jag pratade med någon. Det där, just det, ni kommer ihåg det, vi knackade dörr här i måndags på ett studentboende. Ja, det vet man ju liksom. Det där är ju sånt där som folk kan komma överens om och liksom manipulera historien.
Men jag gav ett exempel. Jag sa, men om du skulle samla världens alla ledare idag, skulle ni då kunna sitta ner och bestämma hur världen ska se ut om 100 år?
Nej, förmodligen inte, säger den här killen då.
Okej, men varför tror du då att man kunde göra det för 2500 år sedan och sen bestämma exakt hur det skulle bli om 2500 år.
Och det är klart. Men ändå.
Jag vill ju inte tro. Utan jag kan manipulera. Så att 27% av Bibeln är profetisk och har i minsta detalj uppfyllts mycket av det. Och mycket av det kommer att uppfyllas för det ligger i framtiden. Ja, men det är unikt. Det är fantastiskt. Så. Men återvände alla judar? Nej. Okej, en del har återvänt på grund av ökad förföljelse. Men många har det bra i New York och Miami Beach och på andra platser. Och de är inte så intresserade ännu av att återvända. Kanske, vi vet inte exakt, att den dagen kommer då de kommer att göra det. Men i vilket fall så är nationen på plats och åtminstone en del av judarna finns där. Och vad hände då efter perserna och mederna som Gud la på kungarna eller kungens hjärta att skicka dem tillbaks till sitt hem för att bygga upp staden, för att bygga upp muren, för att bygga upp templet, för att återgå till allting? Jo, efter det så kommer grekerna, Alexander den store, och de behandlades väldigt väl under Alexander, men han dog väldigt ung, så hade han fyra generaler och de kommer inte överens överhuvudtaget, utan det bröt ut, så vi ska säga, inbördeskrig i det grekiska imperiet, och de var mitt i korselden, så det var mycket som hände under den här tiden. Men sen kom romarna, och det är då vi kommer in i bilden, nämligen alltså tiden runt Jesu födelse. Då kontrollerades Israel av Rom. Och judarna tog inte emot sin messias. Kommer ni ihåg hur vi sa att de var förblindade? De kunde inte se honom. Trots att han var mitt bland dem. Och Gud sa, okej, jag ger er 40 år. Och 40 år är symboliskt, eller man räknar det som en så att säga, en generation är 40 år. Och trots det så tar de inte emot honom. De fortsätter att offra enligt gamla testamentets principer. De fortsätter att gå till templet och leva efter de premisser som gavs då. Trots att Jesus har kommit för att, och uppfyllt allt detta. Han var Guds lam. Inga mera offer behövs. I Hebreerbrevet 10:10, Hebreerbrevet 10:14 står det att en gång för alla offrades hans enda kropp som ett enda fullkomligt offer för alla tider. Och efter 40 år sa Gud, okej, ni har fått en generation på er. Vad händer? Romarna kommer in. Judarna gör ett uppror som varar mellan 66 och 70 under 4 år. Romarna kommer in, totalförstör templet och slaktar en stor del av befolkningen, säljer resten av dem. De hamnar i länder runt omkring, överallt i hela Medelhavsområdet och Mellanöstern. Och då kan man tycka liksom att ja, det gick inte så bra det här. Men de ger inte upp. Sen är det snart dags igen. Och år 132 efter Kristus, under en treårsperiod fram till 135, så är det ett nytt uppror som leds av Sibon Bar Kokhba, en rebell. Och han är framgångsrik. Han pressar tillbaks romarna, han tar över städer och så vidare, men till slut blir övermakten för stor. Och år 135 så kommer det in en man som heter Sextus Julius Severus, och som är, nu är det fint latinskt namn, han är överfällhavare och han besegrar honom. Och det intressanta var att den här Sibon Bar Kokhba, om jag nu uttalar hans efternamn rätt, han accepterades av en rabbin som heter Rabbi Ikaba som messias. Så han verkligen såg som messias. Här är han. Han håller på att göra slut på romarna, men helt plötsligt så tog den ände med förskräckelse. Och då var det en kejsare som heter Hadrian. Och han regerade mellan 117 och 138 år efter Kristus. Mellan 117 och 138 år efter Kristus. Han sa, och nu ska ni hålla er och ta på er säkerhetsbältena. För nu kanske jag rör upp en del här. Men det tar vi den risken. För det är inte jag som skriver det här. Jag kollade det på Wikipedia och det står där, om det är någon nu som inte tror på det jag säger. Så det är inte att jag har mina källor, utan även där står det så här. Vad ger den här mannen den här platsen för namn? Han ger namnet, han ger platsen Palestina. Och det gör han som ett hån mot judarna, därför att deras gamla fiende hette nämligen, vadå? Filistena. Och hur han uttalade det här, egenskap av romar och så vidare, och stavade det, så blev det Palestina. Där kommer namnet. Det är alltså ett hån mot Israel. Och som sagt var, ni får ta upp det med mig senare, men ni kan kolla det, Wikipedia, om ni slår in Simon Bar Kokhba, om ni slår in Rabbi Akiba och alla de här namnen, eller Sextus Julius Severus eller kejsare Hadrian, så får ni upp de här uppgifterna. Och det är väldigt intressant att från den här dagen så säger kejsar Hadrian att nu får inte judarna ens bo i området. Om det nu har överlevt några judar, om det nu är några som inte har sålts och skickats över hela världen, om det inte är någon sådan, om det är någon kvar här, så är de förbjudna att bo här. Så det är bara att anmäla sig till att det bor en jude här, så kommer vi och kör bort dem. Så jag har inte nog med att de gick igenom alla de här sakerna. De var förbjudna att leva på den plats som Gud hade gett dem som löftesland. Helt i enlighet med profetian. Att om ni tillber gudarna, de avgudarna, och de här sakerna som de andra folken tillber, som jag har rest upp er för att vara över och att tillbe den levande guden, då kommer det här att hända er. Ni kommer att gå in i fångenskap. Det hände. Den kommer att vara i 70 år. Det hände. Men ni kommer fortfarande att komma tillbaks till landet. Men, och ni kommer att vara kontrollerade av olika hedna nationer. Vissa perioder kommer det kanske att gå bra, lite bättre. Andra perioder kommer att vara svårare. Men i princip är det så. Och vad händer då? Jo, profeterna hade varnat om detta. Och det hände. Och nu kunde de inte ens leva på den här platsen. Och då kommer vi till det tredje här. Och sista. Att de ska vara få i antal. Få i antal bland nationerna. Och tänk nu, om Abraham, som då var den första juden, det är 6000 år sedan han levde, då borde det finnas massor av judar, men det gör det inte. Deras halvbröder, alltså araberna, är också barn till Abraham genom Ismael, och de har också funnits då, kan man säga, i ungefär 6000 år. Och hur många araber finns det? Väldigt många. Från Atlantkusten i Marocko, ända fram till Persiska viken i Kuwait, Irak och så vidare. Fullt med araber. Och de finns även runt om i världen. Stort folk. Precis som Gud hade lovat också om Ismail. Att han skulle bli ett stort folk. När Hagar grät i öknen, så kom Herren till henne. Och det löftet har också uppfyllts. Men judarna är inte så många. Förmodligen runt 18-20 miljoner i världen idag. Och de bor, förutom då i Israel, en ganska stor del, förmodligen ungefär en tredjedel av dem bor idag i Israel. Ungefär en tredjedel bor i USA. Och resten är då utspridda. Många fanns i gamla Sovjet, framförallt i Ryssland och Ukraina. Finns kvar fortfarande, men många har flyttat tillbaks där. När jag var i Israel för några år sedan så hörde jag nästan mer ryska än hebreiska. Faktum är, i den staden jag var, det var överallt talades det ryska. I affärerna, på gatorna och så vidare. Återvändande judar. Och de här hedna folken som skulle kontrollera dem, de har styrt över Jerusalem och det judiska folket. Kommer ni ihåg nu? Babylon först, perserna och mederna, grekerna, romarna. Vilka kom efter romarna? Romarriket delades, så det var bysantinerna, alltså den östra delen, överlevande delen av romarriket. Sen hade vi muslimerna som spred sig hela Mellanöstern, Nordafrika, långt in i Europa. Korsfararna som kom in i bilden senare och drev tillbaka muslimerna, åtminstone tillfälligt. Och sen de här roliga människorna som jag skojade om förra gången, mamluckerna. De heter faktiskt så, mamluckerna. Och faktum är att när jag googlade fram det så stavade jag fel och fick upp de här damunderbyxorna istället, givetvis, för att det heter mamelucken eller någonting sånt. Så det liksom, men det gäller att stava det rätt. Men det var alltså en grupp människor, en slags krigargeneration som egentligen var slavar, som tog över och faktiskt styrde i cirka 300 år. Efter korsfararna i den här regionen. Och efter dem så kom ottomanerna, det vill säga ättlingarna till dagens turkar. Och de hade kontroll ända fram till 1917. När andra världskriget var slut och Turkiet eller ottomanerna hade allierat sig med tyskarna och förlorade. Så Storbritannien och Frankrike fick mandat i Mellanöstern och den delen av Mellanöstern som Israel nu ligger i, det kontrollerades av Storbritannien. Och det fanns en konferens som hette Balfour-konferensen som bestämde så att säga om det här. Och det var inte för en cirkus 30 år senare, efter andra världskrigets slut, som världen var redo för det här efter förintelsen, 6 miljoner judar. Dog, som världen var redo för att ge judarna ett land. Och jag har sagt det tidigare, FN förhandlade med länder i Afrika och i Sydamerika som hade stora landarealer, kan vi köpa land och så vidare, men var blev det? Exakt där Bibeln sa, exakt där som var profeterat om, exakt de löften, de gränser, för de har ännu inte uppfyllts bokstavligen, men platsen var exakt där Gud har sagt att han skulle föra tillbaka. Och det intressanta är att de kom ju tillbaka i otro. De har ju fortfarande inte tagit emot sin Messias. Det är därför vi också kan säga att det Israel gör idag alltid är inte gudaktigt i den bemärkelsen. Jag är en stark vän av Israel. Men det är inte så liksom att automatiskt bara för att Israel gör någonting så är det rätt och bra. De lever i otro. De är ett sekulärt land. Och de som är troende, de är inte troende på Messias, utan bara en liten kvarleva är det. Utan de håller fast vid gamla förbundets lagar och ordningar. Så det finns ingen välsignelse i Israel på det sättet. Men det är ett löfte som går tillbaks till Abrahams förbund. Att han ska föra folket tillbaks till den platsen. Och det har skett. Och där lever vi nu. Och nu skulle vi kunna säga ännu mycket mera om det här. Men 1967 så kom Jerusalem under judisk kontroll och är fortfarande under det, även då det debatteras och diskuteras att man borde faktiskt sätta in ett internationellt styre som ska styra över Jerusalem. Ja, men har ni hört talas om något liknande för någon annan stad som har haft problem? Att det ska vara ett internationellt styre. Ja, vad är det? Jo, det är för att det är den här platsen som är så enormt kontroversiell. Och inte just detta nu, men liknande saker hörde vi väldigt mycket om igår. Och de som köpte boken där kommer att kunna berätta mer om det. Men så småningom så kommer Antikrist in i bilden och han kommer att förleda inte bara Israel utan hela världen. Tillfälligt kunna styra, tar sin plats i ett tempel som kommer att byggas. Och han kommer att sätta igång en förföljelse mot judarna som kommer att sakna motstycke i historien. Och det här ligger i framtiden, men allt är profeterat om. Vi ser hur allting börjar att komma på plats i den här delen av världen. Därför behöver vi lära oss om detta. Därför behöver vi förstå detta för att nu kunna urskilja de skeenden som vi lever i. Inte bara tro på det som Dagens Nyheter skriver om eller TV4s reportrar när de gör sina frågor. Liksom, ja, men det är ju verkligen objektiviteten i ett nötskal. Jo, jag tackar ja. Man blir helt mörkrädd när man ser det. Det finns en agenda bakom detta som är direkt från undervåningen, för att använda sig lite av lite eufemistiska termer här, alltså helvetet, därför att det finns en plan, därför att vad vill fienden? Han vill förstöra Israel, han vill förstöra församlingen, därför att det är Guds två folk, hans jordiska folk och hans himmelska folk, och kan han det så har ju Guds ord blivit till intet om, eller till, om intet gjort, jag får alltid in ett till det, om intet gjort. Så det finns en andlig strid om detta och runt detta. Och nu ska jag avsluta med en liten tillämpning. Som kristna säger vi, vad kan vi lära oss av det här? Och vi sa tidigare, första Korinthierbrevet 10 och verserna 1-13, att allt som hände i Israel kan vi lära oss av. Vi har inget land egentligen. Vi bor i olika länder. Vi har ett himmelskt medborgarskap i Filipperbrevet 3:20. Men i Hebreerbrevet talas det om att vi är vad då? Pilgrimer. Och vad är en pilgrim? Det är någon som vandrar genom ett område som egentligen inte tillhör honom eller henne. Så att vi vandrar genom den här världen. Och den här världen tillhör i detta skeende, eller i detta skede, egentligen Satan. Han är denna världens gud i andra Korinthierbrevet 4:4. Och han är den som kontrollerar. Han är kosmokraten, står det i första Johannes 5:e kapitel. Det vill säga han som styr över kosmos. Detta ordnade system som är i uppror mot Gud. Ett alternativt konkurrerande system. Det finns bara två riken. Guds rike och mörkrets rike. Det finns inga gråzoner i den bemärkelsen som vi ofta tänker och tror. Allting får sin inspiration och sin näring från ett av dessa två riken, vad vi än träffar på. Så, vi lever. Men vad som händer med oss när vi lever i ett förbund, det nya förbundet. Och det är ett förbund som är baserat på Jesu egna blod. Hans blod garanterar oss evig frälsning, evig förlåtelse. Och det är ingenting som vi kan rucka på. Det är ingenting som vi kan förändra på något sätt. Det står fast. Men i detta förbund, så precis som för Israel, så handlar det om att lyda Gud så att vi blir välsignade. Eller att vara olydiga och missa välsignelse. Och det vill vi inte göra. Och i 5:e Mosebok 28 så säger Herren återigen till Israel att om ni lyder mina bud så ska ni vara huvudet. Men om ni inte lyder mina bud, då kommer ni att vara svansen. Och egentligen är det samma sak för oss, att när vi lyder Guds bud, då är vi huvudet i bemärkelsen att vi tar de andliga initiativen. Men om vi kompromissar och kompromissar och kompromissar och drar oss tillbaks och är olydiga, ja, då är vi svansen. Vi liksom bara på något sätt släpas med när den här världen går framåt. Men han säger, vi kan vara huvudet. Och då menar jag inte i den bemärkelsen att vi ska ha några politiska ambitioner att ta över världen liksom och styra. Det finns kristna som har tänkt så och så vidare. Det är inte det jag syftar på. Utan jag menar bara att vi har ett inflytande på den stad vi bor i, det land vi bor i, det område och de människor som Gud har satt oss bland, arbetsplatser och allt vad det kan vara. Vi har inflytande i bönen, i samtalen, genom vårt vittnesbörd och så vidare. Och i Matteus 5, verserna 13-16, som avslutning. Matteus 5, 13-16, så står det att vi ska vara ljus och salt. Och det står att om saltet inte är salt, vad händer med det då? Jo, då händer det att det mister sin sälta. Det smakar ingenting. Det duger ingenting till. Det kan inte bevara någonting, det kan inte vara som en krydda, det kan inte vara någonting, det kan inte vara renande. Det är liksom värdelöst, det är salt, det tar upp plats, men det går inte att användas till någonting. Och i den här, på den här tiden i romarriket så tog man det här saltet som hade mist sin sälta och använde det som fyllnadsmaterial i vägarna som byggdes runt om i det romerska riket. Så bokstavligen talat, saltet som hade mist sin sälta, det var någonting som människor vandrade på och gick på, red på, vad det kan vara. Och precis samma sak säger han, att så är det med oss. Att om vi mister vår sälta, då vandrar folk bara, men liksom ingen respekt. Och därför menar jag, det vi såg igår, det vi hörde igår, de här människorna, att liksom be för de här människorna. Jag tror att det var någon som sa att en av dem hade blivit utvald till årets förvillare i All Humanisterna. Jag vill inte nämna vilken person det var då, namnet och så vidare. Men årets förvillare. Vilken titel liksom. Av humanisternas, vilka de är nu som sitter där. Och det är väldigt intressant. Därför att jag googlade också på en av de här som några av er köpte boken från. Och det första som kom upp när man slog in personens namn var kritiskt då. Och sa, hur kan en man med denna utbildning och dignitet syssla med bibliska fabler? Det var liksom den bokrecensionens grej. Och jag bara tänkte liksom, wow. Men är det människor som inte låter sig slås ner? Man tror på det, man undervisar det, man står upp för det. Och Gud välsigna. Och faktum är att det har kommit fram så mycket material i forskningen på olika områden som bekräftar det som Bibeln säger, att många av de här hårdnackade ateisterna, de känner sig pressade. Och det är en anledning till, förmodligen flera kanske, men en av många anledningar till varför den så kallade nya ateismen är så aggressiv. Därför att om man pressar någon in i ett hörn, ni vet, när man inte har något utrymme, till slut så blir man aggressiv, eller hur? Man måste slå sig fri. Och det är ungefär samma sak liksom, att då tryter när argumenten tryter, då måste jag liksom ta till tjuvknepen. Och det är mycket av det som vi ser idag. Men som kristna, vi kan precis som Israel, vi har fått ett löfte. Inte ett, men många. Alla löften, står det, är ja och amen i Jesus Kristus. I andra Korinthierbrevet 1:20. Det är vad vi har. Genom hans dyrbara löften i andra Petrus 1:4 har vi blivit delaktiga av vad då? Gudomlig natur. Så vi har ett fantastiskt privilegie. Men det förbund vi lever i, det garanterar oss frälsningen. Men det garanterar oss inte välsignelserna. De har att göra med vår lydnad, med vår ödmjukhet. Att vi böjer oss inför den levande guden, tror på hans ord, står upp för det och så vidare. Och där har vi ett val att träffa idag. Som individer, som församling, som kristenhet. Att vad vill vi göra med det som vi har fått? Vi kan vara huvudet, vi kan utöva inflytande, vi kan vara svansen, vi kan släpas med och låta oss bara bli bestämda över, så att säga. Vi kan vara salt, vi kan vara ljus. Och det är det som Jesus uppmuntrar oss till att vara. Så låt oss ta Jesu uppmuntrande ord, hans löften, på största allvar och bli en del av nya förbundets välsignelse. Gud tar hand om Israel. Gud tar hand om oss. Gud tar hand om alla. Guds plan är fullkomlig. Guds plan är perfekt. Men vi måste ödmjuka oss inför det. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem för våra hjärtan, eller till våra hjärtan. Vi ber i ditt dyra namn. Amen.